Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till det 10:e avsnittet av Hasse och 100-åringarna. Idag pratar jag med Göte Roos som är född 1919. Göte visade sig vara en riktig entreprenör och cyklar blev en stor ingrediens i hans liv. Stort tack till Henrik Nyblom för vignetten. Tack också Daniel Ekberg för klippningen. Och också tack till min partner Attendo. Ha nu en trevlig lyssningsstund. Så då säger jag hej till dig, Göte.
Ja.
Hur står det till?
Jo då, det är rätt så bra.
Rätt så bra?
Ja.
Jag är hemma hos dig nu i Spånga, där du bor på Fristad.
Fristad heter det.
Ja. Vilket år är du född, Göte?
Jag är född 1919.
1919. Vilket gör, om man räknar då, att du är i år 97 år?
Ja, jag blir det nu i juni. 11 juni fyller jag.
Ska du fira det på något speciellt sätt?
Ja, det blir nog inte det. Det blir väl lite lugnt, tror jag, med lite kaffe och grejer.
Ja. Var är du uppvuxen någonstans?
Jag är uppvuxen i Nässjö i Småland.
Jaha.
Och flyttade upp till Stockholm när jag var 14 år.
När du var 14 bara?
Ja.
Men själv? Flyttade du själv?
Nej, min far var vid järnvägen. Han var lokreparatör. Och då när elektriska loken tog vid så lade de ner hela den verkstaden som fanns i Nässjö för ånglok. Och vi blev tvångsförflyttade liksom. Vi hade villa och sådär i Nässjö och hade det bra, men vi fick ge oss iväg till Hagalund.
Till stora staden nästan. Ja. Det är Solna då, men. Men hur var din uppväxt i Nässjö då?
Ja, det var ytterområdet till Nässjö där, så det var fritt och bra med skogar och fint, och vi hade ju hyggligt. Det var ju visserligen inte så där lyxigt på något sätt. Farsan var ju reparatör vid järnvägen och det gav inte så mycket. Och min mamma var hemma och skötte familjen bara.
Hade du några syskon?
Jag hade två bröder till. Men de var döda båda två.
Var äldre bröder eller?
Ja, yngre. De var 5 och 10 år yngre. Och ja, det var som man höll på och grejer och lekte och spelade bandy. Bandy var ju en jättegrej i Nässjö. Det var, på den tiden var de ett av landets bästa bandylag.
Spelade du bandy själv?
Ja, jag gjorde det sen när jag kom upp hit och så kom jag in i bandylaget där, Råsunda IS.
Ja.
Så jag var med och spelade bandy där.
Var du en bra bandyspelare?
Nej, det vill jag inte påstå. Jag spelade vänster ytter. Jag var nog lite klen egentligen.
Asså?
Jag hade inte någon sån här jättekrafter precis. Men det gick i alla fall rätt så hyggligt.
Hur var uppväxtåren då? Hur gick du i skolan då till exempel?
Ja, det var ju vanlig folkskola då. Så den slutade jag redan när jag var 14 år eller 13 och ett halvt år.
Och det var det som man behövde gå på den tiden?
Ja, sen så skulle jag väl gå egentligen inom fortsättningsskolan. Men det blev inte så, utan jag började söka jobb när jag kom upp hit till Stockholm. Men det var ju jättesvårt, för att det var 33 32-33 då, då var det en väldig arbetslöshet.
Ja, det var det.
Det var fruktansvärt, alltså det var väldigt svårt att få något jobb. Jag lyckades så småningom bli busskonduktör på de här linjerna som gick västerut till Hässelby och Dubo och Sundbyberg och sådär.
Men vad gjorde man som busskonduktör då?
Ja, jag tog betalt alltså in i bussen. Man fick, man hade en sån här väska med biljetter och pengar. Och,
ja, just det. Ja.
Så gick man runt in i bussen och tog betalt. Och...
Som man gör på tågen, ja, fortfarande?
Ja, det kan man säga.
Jaha, hur var det jobbet?
Ja, det var ju... Det var ju både bra och dåligt. Men det var ju hemskt dåligt betalt. 52 öre i timmen hade jag.
52 öre i timmen?
Ja, och då kunde det vara så att man fick gå en lördagkväll mellan 7 och 9. Det tjänade man ju inte, men lite...
En krona?
En krona. Och så det var dåligt. Men det var ju konstigt, jag tänkte på det efteråt. Man gick... Till exempel på morgonen ifrån Vasalund. Vi bodde i Vasalund, det tillhörde Hagalund. Och då fick jag gå där Södra Långgatan upp, kanske klockan 5 på morgonen i mörkret. Och hade pengar i väskan och det. Men det var aldrig någon risk för någon rån eller så.
Det var inte det?
Nej.
Du var aldrig rädd när du gick där?
Nej, det var inte. Det var inte tal om just att det var något bråkigt.
Men då måste jag ju ställa frågan om du har flyttat till Solna när du var 14. Är du AIK-are eller?
Nej, jag har aldrig varit med i AIK.
Det har inte varit det?
Nej, utan det är Råsunda jag har jobbat för då. Jag var med i styrelsen där ett tag och var ordförande för bandylaget och sådär. Men AIK har jag inte varit med. Men jag har haft AIK som kund för att det blir ju så att jag öppnar så småningom en sportaffär där i Råsunda.
Jaså?
Jag,
hur gammal var du då då?
Då var jag 18 år.
18 år?
Januari 1938 öppnade jag en affär på Ryttargatan. Det var mitt emot fotbollsstadion där, mitt emot stora ingången. Den hade jag ända till 1971.
Oj, det var många år.
Ja, många år.
Över 30 år alltså.
Jag tror det var 37-38 år.
Ja. Men öppnade du den här, hur kom du på en idé som 18-åring?
Ja, nej, det började då med att det här med busskonduktör, det kunde jag ju inte tänka mig som framtid. Jag sökte ju en del andra jobb, men då var jag hopplöst att ha tagit någonting. Så det blev så att jag började laga cyklar, reparera cyklar i en källare nere i Rudviken vid Hagalunds idrottsplats där. Och sen efter ett par år, min far hjälpte mig då med, när han hade slutat vid järnvägen vid 4-tiden på dagen, så kom han ner till mig i verkstaden och hjälpte mig då med både svetsa och löda och allt möjligt. Han var ju duktig på det. Han hade ju varit vapensmed vid flottan.
Okay.
Så han kunde allt.
Hur var din pappa som förälder då? Hur uppfattade?
Ja, han var fantastiskt bra.
Han var det?
Ja.
På vilket sätt var han fantastiskt
bra? Glad, väldigt glad och trevlig. Ja.
Var han en förebild för dig?
Ja, det, man tänkte väl inte så direkt. Men det är klart att han ju varit. Alltså, att han har ju varit noga med att man ska sköta så. Han var duktig på alla sätt. Och han hade lite företagsanda faktiskt, för att när vi hade villan där i Nässjö då, så den byggde han ju, ja, med hjälp av en del gubbar förstås. Han hade en del bisysslor där, kan man säga. Han började med föda upp höns till exempel.
Aha.
Han hade hönsgård. Och sen efter något år så köpte han en mangel.
Okej.
Okay. Så att tanterna i området, de kom och manglade sina kläder där.
Jaha.
I vårt, han hade byggt ett uthus kan vi säga, in till villan.
Så hyrde han ut då mangen?
Ja, hyrde han ut mangen. Så att han var företagsam på alla sätt. Men sen då fick jag höra att de hade byggt ett hus där i Råsunda som med affärslokal. vid fotbollsstadion. Så då var jag där och talade med värden och fick hyra den där lokalen. Så i januari 1938 började jag med sportaffär där.
Men visste du någonting om företagande?
Nej,
eller att ha butik eller?
Nej, det gjorde jag inte faktiskt.
Hade du någon affärsplan eller?
Nej, det började faktiskt väldigt smått och jag fick låna 800 kronor var startkapital. Det fick jag låna på min mammas livförsäkring. Det var hela. Så jag började väldigt smått alltså. Det var ju...
Ja. Men då trodde mamma på det i alla fall då?
Ja, det gjorde hon ju.
Hur var din mamma då?
Ja, hon var arbetsam och sådär och skötte hemmet och duktig. Men så när det hade gått ett tag så fick jag kontakt med Monark och så fick jag då köpa på kredit kan vi säga på... Man fick ju 30 dagars kredit på varorna och sådär.
Ja, ja, ja.
Så jag började väldigt smått och tog hem lite bandyklubbor och sånt där och skidor och på vintern. Och så hade man ju cyklarna då. Det var det vi är stora på att sälja cyklar.
Monark gjorde väl cyklar också va?
Ja, det var deras stora grej. Alltså, de gjorde ju massor med cyklar. De var ju störst i Sverige. Och sen så gick det framåt undan för undan. Så att, alltså kom ju kriget och så var det...
Men kände du, förlåt att jag avbryter det, men kände du ganska direkt att verksamheten bar?
Ja, det gjorde jag faktiskt för att jag var ju väldigt försiktig och gjorde ju inte några... Skaffade inte några stora utgifter utan jag visste att jag skulle klara det.
Men blev det i huvudsak cykel? Cyklar, var det liksom...
Ja, cyklarna var ju den stora, ja. Stora grejen. Och där hade jag ju tur för att 39 sen och 40 var ju jätteförsäljning på cyklar.
För då hade vi... Just det.
Så att då sålde man ju så mycket cyklar man kunde få tag i. Och de var hyggliga mot mig, Monark. De skickade mig mer än jag skulle ha haft egentligen när man skulle tänka på någon kvot. För att det var ju... Det blev ju så rusning efter cyklar så att det var ju väldigt tacksamt att man fick så bra leveranser.
Hur såg utbudet på cyklar ut på den tiden? Var det en herrcykel och damcykel eller fanns det även racercyklar? Eller?
Ja, racercyklar fanns ju. Det var väldigt liten försäljning på för min del. Men det var ju bara vanliga herrcyklar. Det var ju vanliga herr- och damcyklar. Så barncyklar fanns ju för all del. Men då använde man ju cykeln till och från jobbet egentligen. Det var ju...
Transportmedel.
Transportmedel. Då hade vi ju också den turen att de byggde kolossalt mycket i Råsunda.
Ja.
De byggde upp hela Råsunda då, 38, 39, 40. Och de där byggnadsjobbarna, de handlade ju, de köpte cyklar med. Och då kostade en cykel 110 kronor för den bästa vi hade. Och jag hade en cykel som kostade 89 kronor bara. Och det betalade de 20 kronor i handpenning och 5 kronor i veckan. Så på fredagarna hade jag kö som skulle betala 5 kronor.
Så då kom de byggjobbarna och betalade 5 kronor.
Ja, visst. Men så var det de som inte betalade också. Så jag fick ju...
Var efter dem lite?
Ja, man fick åka ut på lördag och söndag och kräva dem. Åka hem till dem. Och då kanske de bodde i Hägersten eller någonstans. Så det var bökigt.
Men hur hade du koll på... Då skrev, när man köpte en cykel då på kredit då till exempel, då skrev man namn och adress då?
Ja, jag skrev kontakt och det fanns ju sådana hyreskontakt kallas det. Och då skrev man hur mycket de skulle betala i veckan och så vidare.
Men de flesta skötte sig eller?
Ja, det gjorde de ju. Men det var en annan som slarvade.
Var det någon gång du blev blåst på lite pengar eller?
Ja, det hände ju. Det fanns ju någon som var farsen i betalade, men de flesta betalade i alla fall.
De flesta betalade, ja.
Ja.
För det var väl där, det var väl då man körde gengas och så folk inte, det var inte så mycket bilar där.
Ja, nej, det var inte mycket bilar.
Hade du någon bil själv?
Ja, jag köpte en Ford begagnad. En 32 års modell Ford, en sån med raka vindrutor och så där. För 750 kronor betalade jag för den, kommer jag ihåg.
Begagnad då? Alltså.
Begagnad.
Ja.
Och den hade jag då, körde med i firman där man behövde ju hämta varor och sådär.
Ja.
Körde ut varor. Så att den hade jag rätt mycket nytta av.
Just det. Men då hade du fått upp lite kapital då?
Ja, så kunde... det växte ju undan för undan. Så att,
var det roligt den här? Var det roligt? Och...
Det var ju väldigt roligt faktiskt, för att när man såg att det gick framåt.
Jobbade du alltid själv i butiken eller?
Ja, det, jag var för det mesta själv. Men jag hade ju en verkstad också på baksidan av huset som jag, där jag hyrde butiken. Det var en lokal som jag fick hyra till cykelverkstad. Och då hade jag två grabbar som jobbade stadigt där. Och det var mycket reparationer. Och så hade jag alltid någon hjälp i butiken också.
Och hur långt in, hur många år dröjde det innan du började ta in hjälp och sådär då?
Ja, sen kom ju kriget. Jag blev ju inkallad också. Jag var inkallad, om man ska räkna under hela tiden, så var väl inkallad nästan 3 år. Men jag fick en fantastisk placering. Jag kom till försvarsstaben.
Aha.
Till någonting som nu heter det FRA. Men då heter det Försvarsstabens truppavdelning.
Mm.
Och det innebar att jag fick gå civilklädd och käka lunch ute på olika restauranger.
Jaså?
Ja, och så fick jag bo hemma på nätterna.
Oj,
det... Så jag hann ju jobba undan lite på kvällarna hemma i butiken och sådär.
Hur kände man av kriget här hemma då? Hur kände du av det?
Ja, jag kände inte av det så mycket faktiskt.
Följde du med i tidningar och lyssnade på radio?
Jo, det gjorde det klart. Det gjorde man. Men jag var ju med på manövrar, så jag var med på manöver i Dalarna och sådär, så man visste ju att det var krig i farten. Men det gick ju... Mina bröder då, de var ju visserligen väldigt unga. Alltså Arne, min äldsta bror då, efter mig, han var ju då, när jag var 18, var han 13 år bara. Mm. Men han hoppade ju in och hjälpte till ändå i affären.
Ja, han gjorde det?
Ja.
Hade du bra kontakt med dina bröder?
Ja då. Alltså Stig, min yngsta bror, han var, då var ju han bara 8 år. Men han blev en väldigt duktig musiker så småningom. Han spelade dragspel. Spelade väldigt bra, så att han var anlitad mycket.
Men sen efter kriget då, så du fortsatte din verksamhet?
Ja, med... jag fortsatte i affären hela tiden. Jag fick ju permissioner från... lumpen också väldigt mycket. Varje gång, eller varje vår kan man säga, när det blev rusning på cyklar så där, då fick jag ju ledigt ifrån lumpen. Så då var jag hemma.
Vad hade militären för cyklar? Var det Monark också eller?
Ja, de hade mycket Monark-cyklar. Det var mest Monark alltid.
De där gröna, jag vet
ja,
inte.
Ja, grå var de.
Var de grå på den?
Ja, så med ballongdäck.
Ja, just det. Riktigt tunga att cykla.
Tunga klump, ja.
Jag menar, du måste ju också ha sett cykelns utveckling när man har gått från... Var det, för det var väl inte många växlar på cyklarna när du började?
Nej, det var ju inte några växlar alls. Annat än på resecyklar, men det var ju... Jag sålde just inga resecyklar. Det var de här killarna, Ingvar Eriksson och Svängis och de här som sålde dem kan man säga, genom att de var cyklister. Men annars så det var inte några växlar just. Det kom ju sent det här med växel på standardcyklar. Då tror jag vi var fram i, ja, kan det varit 50-talet.
För det underlättade ju för cyklisterna när man kunde få lite lättare uppförsbackarna.
Ja, det var ju väldigt, väldigt skillnad. Nu, till att börja med så var det bara två växlar på de här standardcyklarna. Men sen undan för undan så byggde de med, de hade inbyggda växlar i navet.
Jag kommer ihåg, man trampade bakåt lite.
Ja, det var en tvåväxlad.
Just det.
Det gjorde man ark alltså. Och sen gjorde de treväxlad och sen har det gått upp väldigt ner till 10-15 växlar har jag en del.
Ja, precis. Men hur var det på hur var det med privatlivet då, för du är ändå 18? Hur var det med,
jo,
då var du ute och träffa damer eller?
Jajamensan. När jag var, ja, just då när jag började med affären, då träffade jag min fru. Av en slump så träffades vi utanför affären faktiskt.
Jaså?
Och sen så
gick... Men bara så där eller?
Ja, det var rätt konstigt. Jag och en kompis skulle åka ut med min Ford då, den där.
Ja.
Där, då det var en påsk och då jag satt upp sådana här ballonger på, bönde fast i bilen och på kylan och på taket. Och så när jag satt, och så min kompis var med då, och så när vi satt igång och skulle börja köra så kom det två tjejer och gick på gatan. Och då kände jag den ena tjejen från Nässjö, konstigt nog. Hon,
jaha,
hade flyttat upp också, men hon bodde in i Stockholm. Vi hade inte träffats här uppe någonting. Och då stannade jag givetvis och de ville åka med då. Och så körde vi iväg då, ut på Värmdö, kommer jag ihåg.
Ja, det är en bit.
Ja, och det var väldigt roligt. Och då... Det blev så att vi tyckte att det var trevligt att träffas igen och sådär. Så och hon, Gunborg hette min fru då. Hon bodde strax intill affären så att en dag då kom hon in ifrån jobbet. Hon jobbade i en hattaffär i Stockholm. Då kom hon in och skulle köpa sandaler med, och det förstod jag att det var ju bara ett svepskäl egentligen.
Hon flörtade helt,
ja,
enkelt.
Ja, hon ville bli bekant. Och hon köpte ett par sandaler som inte passar, kommer jag ihåg.
Men vad är det för säljare som säljer, ja, på damerna sandaler,
ja,
som inte,
visst,
passar?
Men sen så blev vi tillsammans.
Ja.
Förlovar oss, och så efter något år så gifte vi oss.
Kände du... Men hon kom in här till butiken och du kände att det var kanske ett svepskäl. Men kände du de känslorna lite gentemot henne också, att du var intresserad?
Ja, visst. Jag tyckte hon var fantastisk. Och det var hon också.
På vilket sätt var hon fantastisk?
Hon var vacker som sjutton. Hon var så väldigt snygg och trevlig. Så att det var väldigt trevligt. Och sen så, alltså, fick vi barn då. Efter 4-5 år så fick vi en son. Han är 72 år nu.
Ja, det är en hyfsad ålder också.
Och bor här i Solna. Bor i Solna. Och så fick vi en dotter 5 år senare också.
Hur var det att bli farsa då?
Ja, det var ju väldigt roligt. Fast jag hade inte så mycket tid. Jag var ju, kan jag säga att man kanske skulle ha lagt ner lite mer tid på familjen naturligtvis, men... Men affären tog ju nästan all tid man hade.
Hur långa dagar blev det i affären då?
Ja, det kunde bli... först hade man ju uppe till 6:30. Och sen skulle man hem och käka. Och sen så var det ofta att man åkte ner igen för att göra någonting. Eller att sköta bokföring och... ja, massa sådana saker. Inköp och grejer.
Det är ju ganska mycket, det när man har, jag kan tänka mig när man har en sån, det är inte bara att stå i butiken.
Nej, det var ju ofta man fick sitta. Men jag tog ju hem för det mesta sådana här strivjobb, så att min fru hjälpte till också. Det skulle betalas fakturor och grejer. Så att hon hjälpte till en hel del. Och sen längre fram när barnen blev större, då var hon... jobbade hon i butiken. För att jag flyttade ju så småningom affären ner till Solna centrum. Okay. En väldigt fin lokal med i två våningar med en avdelning med sportkonfektion då, så vi hade ju alltid kläder och det är väldigt stort.
Vad hände? Det har ju hänt ganska mycket med just sportbutikens utveckling om vi tittar tillbaka.
Ja, det har det gjort.
Och du måste ju ha känt av den utvecklingen också.
Ja, det kändes. Det var inte, de här stora fanns inte då, de här stadium och utan det var väl att EPA och sådär började lite smått med sportartiklar. Och det tyckte man ju var hemskt egentligen att...
Kände du av det också?
Ja, det kände man ju av, att de var ju mycket billiga på vissa saker och sådär. Men det gick inget bra för dem, så de la faktiskt av med sportgrejerna.
Ja, okej. Okay.
De fick ingen fart på det.
För visst var det väl så då på den tiden att det var enskilda små sportbutiker som sålde de här sportartiklarna?
Ja, egentligen var det väl så att det började väldigt oftast med en reparationsverkstad. Alltså folk ville ju ha cyklarna lagade, va?
Ja.
Och då började väl någon att pula lite med lagade cyklar, och sen så började man sälja cyklar och så blev det lite större och större. Och sen fick ju de här tävlingscyklisterna som Ingvar Eriksson och Olle Wendlund och Svängis och de här, de fick ju väldigt hjälp från fabrikerna. Eftersom de var tävlingscyklister så var de ju namn som gjorde att folk tog sig dit och ville köpa cykel av dem som kunder där.
Ja, såklart. Och de var väl lite kändisar på sin tid också?
Ja, de blev kändisar. Så de fick ju stora affärer, alla de där killarna.
Vad hette din butik?
Göterås.
Ja, det hette det. Det var ditt namn helt enkelt.
Ja.
Det var ju lite så man gjorde förr i tiden.
Ja, men det gjorde man. Sen så småningom så blev det ju så att många butiksägare gick över till Intersport eller en sån inköpskedja. Och det bildade jag ju en sån som hette Team Sportia nu. Och så att det var över 100 butiker.
Hette den?
Men det var på senare år. Det var 71 tror jag det var. 73 var det nog som vi bildade den här Team Sportia. Den hette då Fritim från början, men nu heter den Team Sportia.
Så det var du med och startade?
Ja, det var jag som bildade den faktiskt själv, kan man säga.
Jaha.
Jag åkte runt i hela landet och raggade medlemmar.
Hur kommer det sig att du gjorde det då?
Ja, det gjorde jag genom att jag sålde ju affären 71 sålde jag affären, sportaffären.
Och varför sålde du den?
Ja, jag sålde för att jag ville göra någonting annat. Jag började ju så ung som redan 17-18 år. Och sen hade jag en känsla av att jag ville göra någonting annat i livet än bara det där. Och så jag sålde affären och visste egentligen inte vad jag skulle göra riktigt. För jag hade lite tips. Jag var nämligen styrelseledamot i SE-banken i Solna. Och jag visste att jag kunde få börja där om jag ville. Och sen hade jag möjlighet att på andra tips hade jag också. Så jag var inte alls orolig för vad jag skulle göra, utan det fanns ju alltid möjligheter. Men då ringde chefen för Monarken då till mig och frågade om jag kunde komma och äta lunch med honom. Han hade någonting att prata om. Och då var det att då erbjöd han mig ett jobb på Monarch. Och då skulle jag få bli en typ av, egentligen var det väl försäljare eller försäljningschef kan man nästan säga på norra delen av Sverige till att börja med. Så småningom så fick jag ju kontor i Stockholm. För Monark flyttade ju ner allting till Varberg. Och då fick jag en massa uppdrag här i Stockholm. Det var ju utställningar och det var att ta reda på kunder som inte.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Betalade och det var alla möjliga saker.
Men då var du anställd av Monark?
Jag var anställd som, och fick det var rätt roligt med det, vad jag skulle ha för titel.
Ja.
Och då var det så här att en dag så ringde konsul Näslund, hette han, och en mäktig man som var chef för Monark i Varberg. Då ringde hans sekreterare och sa att jag skulle gå på ett möte i Stockholm som konsuln skulle gå på, men han sumpade flyget, så att då skulle jag gå istället för konsul Näslund på det där. Det var ett möte med storpampar riktigt, alltså var verkstadschefer och fabrikschefer och från hela landet. Och det råkade jag väl yttra mig lite också, så hade de styrt i protokollet att konsulent hade de kallat mig där.
Jaha, konsulent.
Ja, och då så sa Näslund efteråt sen när vi träffades, vi får nog hitta på en bättre titel till dig, sa han. För det var lite genant för honom att han blev ersatt av en konsulent. Så att då blev jag disponent.
Disponent?
Ja visst.
Men det låter ju tjusigt.
Ja, det låter ju fint. Det var ju, förr var ju det riktiga pampar.
Ja visst. Men hur var skillnaden då att plötsligt vara anställd istället för att vara sin egen? Nu slapp du väl
att göra... Ja, det är ett jättebra jobb, för att jag fick ju sköta mig själv precis. Jag fick upp alla datalister från Varberg som jag gick igenom och så tittade hur de skötte sina betalningar och områden som inte hade någon återförsäljare, och jag fick ju göra precis som jag ville.
Så det var väldigt fritt för dig då?
Väldigt fritt, och så ordnade jag utställningar för cykelhandlarna som fick komma och titta på de nya modellerna och sånt där.
Hade du bra betalt?
Nej, det hade jag inte. Så jag sa det åt den där konsul Näslund då en dag när vi pratade om lite hit och dit. Så sa jag att han frågade väl hur det var med jobbet och jag trivdes. Jo, så jag, det var fint det där med disponent. Ja, men det har inte märkt någonting i lönekuvertet, så jag. Ja, vi får se om vi kan ordna någonting.
Fick du någon löne för
dig? Ja, det blev lite bättre.
Men hade du lagt undan lite pengar då?
Ja, jag hade det ganska bra. Så att jag...
Hade du kunnat spara bra efter butiken?
Ja, det hade jag. Jag sålde ju butiken, så jag fick ju en del för.
Ja, just det. Det blev ju en frihetskänsla då kanske.
Ja, det blev det. Jag kände mig väldigt fri då. Jag fick ju åka vad jag ville. Alltså, jag åkte till Norge till exempel, hade... var med på en stor utställning där och jag var lite överallt. Jag var i Brasilien.
Brasilien?
Monark hade en stor fabrik i Brasilien.
Jaha, som tillverkade cyklar där?
I Sao Paulo, ja. De hade 3000 anställda där.
Oj!
Och sen var jag, ja, det var lite varstans i världen.
Och hur länge var du på Monark då? Jobbade du på Monark?
Ja, det jobbade jag sen till... Ja, man kan säga att jag slutade och lämnade på riktigt förrän jag var närmare 80 år.
Oj!
Genom att jag fick ju som konsultuppdrag sen mot slutet, så där att det hände någonting med någon butik i, ja, någonstans som jag behövde åka och försöka ordna till.
Mm.
Antingen var det så att de inte kunde betala, eller också man såg att de sålde för dåligt, eller också skulle man hyra en ny lokal någonstans eller sådär.
Just det.
Så jag fick sådana där uppdrag.
Så du jobbade egentligen till du var 80?
Ja, det kan man säga. För så var det ju lite då och då.
Ja, men jag förstår. Hur var det då? Skulle du rekommendera folk att jobba lite längre och göra det lite
kanske mer? Ja, jag trivdes jättebra med det.
Och då, och det är ju, du har ju varit i, då har du varit i cykelbranschen kan man säga i många år.
Ja, det har jag varit.
Har du tyckt om att jobba?
Det här, jag gillar inte. Jag har ju varit trivs väldigt bra. Jag tycker när jag ser tillbaka på mitt liv så har det varit väldigt bra alltihop. Det hände ju bara, eller det hände ju en ruskig sak. Det var ju när min fru blev sjuk när hon var 75 år då. Hon fick stroke. Hon fick, först fick hon en hjärtattack och sen blev det stroke och hon blev förlamad. Och så var hon förlamad i 12 år. Så det var hårda tider.
Det förstår jag att det var tufft. Hur känns det när ens livspartner går in i en sån
här... Ja, det är fruktansvärt. Det var ju hemskt.
Kan man förbereda sig på någonting sånt?
Nej. Nej, det här kom ju som... Det var ju som en blixt alltså. Vi var på landet, eller hon var på landet. Och det var, blev bara som en blixt från klar himmel.
Var ni jämngamla?
Ja, jag var ett år äldre än vad gammal jag var.
Och då var ni på landet och kom det
ambulans? Ja, jag hade åkt in till banken. Jag skulle till SE-banken. Och då ringer hon till mig på SE-banken och visste att jag skulle dit. Och sa att jag har nog fått hjärtinfarkt, så talade hon om hur det var. Och då sa jag att då ringer jag efter ambulansen. Och det gjorde jag. Och så kom ambulansen. Och då var det en läkare med så att de fick någon spruta då. Men sen så gick inte ambulansen igång. Det var på Ingarö det här, så att det var en liten,
oj, oj, oj.
Liten smal väg som vi åkte.
Den startade inte alltså?
Nej, den startade inte.
Amen.
Fick de ringa efter en ambulans till. Ja, först det var det flyget som kom. Kom ett flygplan. Och landade på berget utanför oss på Dingarufjärden. Men då kunde de inte bära upp henne för berget, så att de fick ringa efter ambulans.
Oj.
Så det tog lite tid där. Det var kanske det som gjorde att hon blev förlamad.
Men blev hon helt förlamad?
Eller? Ja, nej, på hela högra sidan. Hela, både tal och arm och ben.
Så hon hade svårt att tala också?
Ja, i början. Det tog nog ett halvår innan hon kunde få fram några ord.
Ja, det är ju tufft.
Ja, det var väldigt mörkt. Men vi åkte mycket bil. Jag hade en bra bil, en Chevas, eller en Volvo 850. Så att jag fick ju in rullstolen i bilen.
Där bak?
Där bak. Så vi åkte ändå lite grann och sådär. Men hon nu kom ju bitvis, så var hon på sjukhus också.
Men var hon hemma då? Fast hon var så...
Hon var hemma också. Så att det, sen fick hon vissa tider som, för att jag skulle få lite ledigt också. Så fick hon komma till sjukhus.
Hade hon varit sjuk innan någonting?
Nej, aldrig. Hon var så frisk så det var inte klokt. Väldigt pigg och kry. Och vi hade just varit på Käringön på semester. Det var i augusti det här. Och vi hade gått upp för bland annat en stor slalombacke som fanns på vägen. Vi stannade och skulle dricka kaffe, så var det en slalombacke där. Och då gick vi upp för den där branta slalombacken. Och hon hade inte klarat ett dugg. Hon hade inte något problem. Och sen en vecka efteråt, när jag var hemma, så fick hon det här.
Ja. Ja, det är sorgligt kan jag tänka.
Ja.
Sen berättade du att hon var alltså förlamad i 12 år.
Ja.
Och blev hon sämre då eller?
Nej, det gick. Man försökte ju på alla sätt att hon skulle få igång benet så att hon kunde gå, men det gick inte. Så det blev inget, det blev inte varken bättre eller sämre. Ja, sämre blev det på så sätt att hon fick ju andra sjukdomar. Hon fick epilepsi till exempel. Så att hon, det är som de kallade för fallande sjuka förut. Och ja, hon fick en massa andra problem också. Så det var ju...
Hur gamla var ni när ni gifte er?
Ja, då var vi... Hon var 20 år då. No, hon var 19 när jag var 20.
Oj.
Ja, vi var gifta i många år.
Många år, ja. Hade ni roligt tillsammans?
Ja, väldigt trevligt.
Hade ni några gemensamma intressen som ni gjorde när ni var ledig och sådär?
Vi reste mycket då på den tiden, alltså när vi kunde komma ifrån. Men gemensamma intressen, det var väl affären, för att hon var med. Hon hjälpte mig mycket med affären. Hon förde bokföring och strev kravbrev, som vi sa.
Ja, just det.
Ja, och jag gjorde mycket saker. Och sen stod hon ju, sen var hon i affären och sålde varor också. Kläder framförallt, sportkläder.
Vad tror du man ska tänka på för att ändå få ett förhållande att hålla så pass länge som ni till exempel, ni är 19-20 år. Vad är viktigt i ett förhållande?
Vi var ju väldigt... Vi tyckte om varandra faktiskt. Så det var aldrig något bråk eller något sånt. Utan vi hade samma tankar ungefär. Och trivdes bra ihop.
Tjafsade ni aldrig och sådär?
Nej. Och det sa ju våra bekanta att det var fel att vi inte gjorde det. Men
alltså.
det gjorde vi faktiskt inte. Vi var sams jämt. Men hon tog ju på så mycket jobb hemma också. Genom att jag var inte hemma så mycket.
Men när du sa att ni reste, blev det sen när du hade haft butiken under en tid? Som du
ja, kunde det är klart. Det blev ju mest då. Vi köpte ett hus också i Spanien, på Kanarieöarna. Fast vi var ju inte där så mycket ändå. Det var väl 14 dagar, 3 veckor bara i taget. En sån där bungalow kallas det. San Agustin hette det. Det var ju väldigt fint.
Pratar du spanska?
Nej, inte tugg. Jag visste vad cerveza var.
Ja, cerveza. Kanske det viktigaste.
Det var en öl.
Ja. Nu är du 97 år här nu i juni, va? Sa du det?
Ja.
Har du, alltså jag vet inte, men reflekterar man över att man blir så gammal eller bara blir det så? Eller?
Ja, det är klart man tänker mycket på det.
Du gör det?
Ja, det gör man.
Tänkte du på ålderdomen någonting när du var yngre?
Nej, det gjorde man inte. Det gjorde jag inte. Utan det är nu på senare år så har man ju funderat på och gjort förberedelser för vissa saker med. Sådär.
Vad tänker du då på för förberedelser?
Ja, ekonomiska grejer. Så jag har ju gett bort, vi hade ju ett väldigt fint sommarhus på Ingare. Och det har min dotter fått för länge sedan. Det är ju säkert 15 år sedan nu. Och sen hade jag turen och fick köpa en grannes tomt och hus intill, så att
okay.
Min son har fått det.
Så de fick varsitt då?
Så de bor intill varandra på Ingare. Ja, det var ju... väldigt trevligt tillsammans.
Ja, vad bra. Och det är 5 år mellan dem, va?
Det är 5 år mellan. Och sen har de ju nu... Jag har alltså 7 barnbarnsbarn.
Oj!
Så det blir väldigt mycket barn där ute.
Ja, det är klart. Pengar
på sommaren.
När var du där ute senast själv då?
Ja, det var förra sommaren.
Har du några planer på att åka ut i sommar?
Ja, jag får se nu hur det går om jag kan orka med det. Men det är möjligt. De vill ju naturligtvis att jag ska komma ut. Och de kör ju gärna.
Ja, de gör det?
Ja.
Får du besök här?
Ja, de kommer varenda vecka. 2 gånger i veckan kommer de.
Vad pratar ni om när de kommer förbi då? Är det högt och lågt?
Ja, det kan vara var som helst.
Ja, det är så. Vad tror du händer efter vi dör?
Ja, jag hoppas att det går som det gör nu. Alltså, de klarar sig väldigt bra. De har ju bra ekonomi och de har bra på alla sätt. Så att det är där. Man är ju visserligen orolig för vad som, hur det ska bli med krig och elände och sånt där. Men,
följer du med i nyheterna och vad som händer i världen och så?
Ja, jag lyssnar ju alltid på radio och ser på tv så mycket.
Har du alltid varit intresserad av omvärlden? Och...
Ja, det har jag varit.
Är du själv rädd för döden?
Nej, det är inte. Det är fullt naturligt nu.
Ja, det är väl det enda vi vet med säkerhet ska hända. Men jag tänker ju själv på det ibland.
Ja, jo, det är klart du är inte så gammal.
Nej, jag är 50 nästa år då. Men,
ja.
Men det är klart, det kanske är så att ju närmare man kommer, ju mer tänker ja, man klart. På det. Är det så?
Jo, det är klart, för det blir ju naturligt. Alltså, det är ju... Man vet ju det att sällan folk blir över 100 år. Jag har haft det väldigt bra ända tills nu för 2 år sedan började spöka här med hjärtat lite och sådär. Ja,
okej.
Och synen.
Hur känner du då när du känner?
Så jag hade bilen här ända tills, ja vad var jag då? Nu är jag 97, 95. Jag var ju 94 år när jag... Hade bil och körde det här.
Det var så?
Ja.
Men då var det inte den här gamla Forden från 32,
nej,
va?
Nej, jag hade en väldigt fin bil. Den här 850 Volvo. Den var väldigt bra. Så att, och sen fick man ju ett trevligt sällskap här också.
Hur är det att bo på, här på Fristad då?
Jo, det har gått väldigt bra. Jag blev bekant med en väldigt trevlig person här. Så vi har hängt ihop en hel del.
Jag tänker på, du har ju lunchar du med vänner här och så, eller äter du hemma?
Nej,
eller?
Jag tar upp mat faktiskt.
Ja, du tar upp mat. Ja. Så är du sällan nere i restaurangen då? Eller?
Nej, det är jag inte. Jag är inte där.
Men du tycker det funkar bra här i alla fall?
Ja, då, det gör det. De är väldigt trevlig personal.
Är du religiös?
Nej.
Du skrattar.
Det är jag inte.
Inte alls?
Nej.
Du tror inte att det finns någon... Någon,
nej, det tror
någon
jag.
Gud till exempel.
Det tror jag inte. Men jag går på de här kyrkan här har ju var 14:e dag här har de inte gudstjänst, men det, de är här och spelar och sjunger och berättar lite och det tycker jag är trevligt. Det går jag när jag lyssnar på.
Men inte för att du är troende utan mer för att
nej,
du...
Nej, det är jag inte. Men de säger ju det att när fan blir gammal så blir han religiös.
Ja,
det... Så det är inte för sent.
Nej, det är inte för sent, men ja, fram till 97 så är det i alla fall inte. Vi får väl se när det blir 98 sen då.
Ja, just det.
Hur ser dina dagar ut ungefär? Vad gör du på dagarna?
Ja, jag gör egentligen ingenting nu. Förut så var vi ute och gick då. Jag har vandrat i berg och grejer här borta. Och vi åkte med bilen då till på alla möjliga ställen. Och fika och grejer. Men nu blir det bara att... det är ett annat som du hittar på här nere. Som sångkör eller man kan se på film också om man vill.
Just det.
Så att dagarna går ju i alla fall.
Vad skulle du säga är det viktigaste i livet? Om du ser tillbaks de 97 åren som har gått. Vad har varit viktigt för dig?
Det som överglänser allting var naturligtvis att jag träffade min fru. Och att det gick så bra hela äktenskapet och med barnen och allt det här.
Så familjen?
Ja.
Familjen är viktig?
Ja, det är väldigt viktigt.
Pengar då? Är det viktigt?
Ja, det är klart att man har tillräckligt, men jag har aldrig strävat efter att jag skulle ha stora kapital. Jag hade möjlighet faktiskt att fick erbjudande att själv gå in med en sån här kedja med massa butiker, men det gjorde jag inte för att jag tyckte inte det var värt det. Så att har man bara tillräckligt med pengar så får man vara tacksam.
Så du tror inte att en stor summa pengar gör en lyckligare?
Nej, inte alls. Jag tror tvärtom.
Tvärtom till och med?
Ja, jag tror att det är ett problem. Det blir ju placeringar då. Så då ska man placera i aktier och i hus och då blir man irriterad när det går ner. Och...
Så en lagom mängd med pengar då, ja. Så att man har mat och kan resa lite kanske.
Ja, just det. Så man känner sig trygg.
Jag tror jag läste någon gång att det krävs, om man kommer upp först på den nivån där man klarar så känner sig trygg. Och sen kanske man tjänar lite utöver det så att man kan resa och liksom. Där är människor nästan som, sen kan man inte bli lyckligare av pengar.
Nej, det verkar bra.
Så familjen är i alla fall för dig då det som har varit viktigast?
Ja, det är det viktigast.
Och dina barn, de har bra kontakt med varandra också?
De var väldigt bra. De fick ett bra jobb och de har klarat sig själva väldigt bra. Så att de friska framförallt, det är ju huvudsaken. Så det är klart att hälsan är det viktigaste.
Kan det vara så att till och med ibland att sjukdom skrämmer mer än döden?
Ja, det är klart. Man hör ju många bekanta som fått cancer och grejer. Det är ju hemskt naturligtvis.
Har du varit sjuk någon gång?
Nej, jag har ju klarat mig väldigt bra ända tills nu för ett eller två år sedan kan man säga.
Just det. Men innan dess har du...
Ja, jag har klarat mig väldigt bra. Jag cyklar Vätternrundan 6 gånger.
Oj!
Efter 50 år, alltså när jag var ju lite upp i åldern då.
Just det.
Så jag var väl ända upp till 60 år tror jag när jag cyklade sista gången. Och sen har jag ju spelat tennis i hela mitt liv från 20 års ålder till 80 år.
Så du har varit aktiv?
Ja.
Har du rökt?
Jag har aldrig rökt.
Hur är det med sponken då?
Ja, det har ju hänt att jag... Så där på fredag eller lördag att man har tagit en whisky eller...
Ja, just det. Men inga mängder då?
Nej, jag var försiktig med det.
Om du idag, med den erfarenhet du har idag som före detta företagare, 97 år, skulle ha den 20-åriga eller 18-åriga Göte framför dig, skulle du kunna ge honom några råd idag som den 18-åriga Göte inte visste?
Ja, jag har haft, alltså om man nu säger att man har gjort karriär då, så har jag ju haft en jävla tur egentligen. Jag har ju med vanlig folkskola blivit vd i stora bolag och haft en stor rörelse.
Hur kommer det sig att du blev? Du nämnde lite när vi började prata att din pappa hade lite entreprenör i sig.
Ja, han hade det. Han...
Med hönsen och,
han,
och mangen.
Så på ledig tid så skulle han alltid göra någonting annat. Och han pysslade med mycket. Han kunde göra så mycket saker med, genom att han var så skicklig på att bearbeta järn och stål. Han gjorde ju till exempel en vagn som jag fick... När jag var liten och sådär.
Ja.
Kunde göra allting.
För jag menar, det kräver ju ändå en viss framåtanda och företagsamhet att starta upp en sportbutik när man är 18 år.
Ja.
Bollade du den här idén någonting med någon innan du gjorde?
Nej, inte alls. Det liksom har gått av sig själv. Från det att jag höll på att pula med cyklar och reparera cyklar och tog hem några stycken cyklar och sålde och så vidare. Så det har liksom gått lite i taget. Och genom att man inte har försökt att bli miljonär på något sätt på en gång. För det går inte. Utan man har tagit det som det har kommit. Lite, ja. Lite lugnt.
Var din fru, var hon hemmafru? Hon hjälpte till, vet jag,
ja,
lite.
Ja, hon hjälpte till i affären.
Men i övrigt var hon hemma och med barnen?
Ja,
och...
det var hon.
Är du sportintresserad än idag?
Nej, nu är det inte så mycket. Det är klart att jag tittar på tv och sådär. Det jag kan se, men jag ser ju inte så mycket.
Men jag tänker nu i sommar till exempel är det ju EM i fotboll och sen är det OS i Rio.
Ja. Ja.
Är det någonting du kommer
jo,
ihåg på då?
Jo, det är klart att jag försöker titta på tv. Och bara...
ja. Hänger med lite.
Ja, det gör jag. Bandy har ju varit min stora intresse.
Ja, bandy är ju inte så stort i Stockholm egentligen.
Nej, men det har varit alltså. Det...
Hammarby har ju varit duktiga.
Ja då.
Följer du bandy någonting?
Ja, jag brukar titta på.
Men jag tycker man ser ju aldrig bollen. Man tittar på tv.
Nej, det är klart.
Plötsligt skriker de bara mål. Och så...
ja, just det.
Ja, för det är väl lika stort som en fotbollsplan, den där bandyplanen, va?
Ja, de är nog lika stora, det tror jag.
Hockey blir ju mer kompakt.
Ja, det gör det.
Hockey...
jag har här en massa grejer som de har skrivit om en gång.
Ja, okej. Okay. Ja, här är alltså en artikel om dig helt
ja,
enkelt.
Ja, just det.
Det står här också som är ganska intressant att på den tiden när du startade så fanns det inga simhallar och inga konstfrusna sådana banor.
Ja visst, det var ju så att en dålig vinter då, det var ju katastrof för då hade man ju inte, då kunde man inte sälja någonting.
Nej just det, var
det
en mild vinter så gick det inga bandyklubbar.
Det jag menade att de, nu har de ju konstfrusna banor och folk åker till fjälls
och... och har ju, man tittar på, det är många ungdomar, de har ju hela uppsättningen med skydd och för hockey.
Ja, visst.
Jag kommer ihåg när jag växte upp i Enskede.
Ja.
Och då fanns det en sporthandlare som heter Harfors.
Ja.
Och där fick vi gå ner, jag och mina bröder, och välja i såna här backar med begagnade skridskor.
Ja, just det.
Men det är ingen som, det känns inte som de gör det idag.
Ja, ingen jag som... sålde ju mycket begagnade skridskor.
Ja, du gjorde det?
Ja.
Och ni slipade dem också då, eller?
Ja, det gjorde min far. Han var fantastisk.
Ja, han slipade dem?
Han kom på kvällen och slipade skridskor.
Jaha. Hur och gammal blev din far då?
Ja, han blev inte så gammal faktiskt. Han var inte mer än 70, ja, var han 70, lite över 70 år tror jag.
Och din mamma?
Ja, hon var något äldre. Närmare 80.
Så ingen av dina föräldrar uppnådde den höga åldern som du
nej,
själv var?
Nej, det gjorde de inte.
Du berättade att...
Och bröderna dog tidigt.
Alltså, de dog tidigt?
Ja, Arne, han dog väl vid 70. Ja, de dog i 70 års ålder redan.
Och din yngsta bror då?
Ja, han dog också i den tiden.
Okej. Okay. Så när du var 80 då ungefär?
Ja.
Vad gör dig glad idag, nu för tiden? Vad är glädje, vad är saker som gör dig glad i vardagen idag?
Ja, jag vet inte. Det är ju väldigt roligt när de kommer hälsa på mig. Alltså, barnen kommer. När det är väldigt trevligt.
Kommer det några barnbarnsbarn ibland då?
Ja, det är inte så ofta. Dels bor de lite tungt. De bor visserligen i Stockholmsområdet, men det är långt, långt ändå härifrån. Och de går ju på sån här förskola och de är ganska jäktigt med... Jag kanske nämner en sak till.
Absolut!
Som var ett av de största. Och det var det att jag blev vald som ordförande till... Solna Centerns företagarförening.
Ah.
Och det var ett stort jobb alltså som jag hade i... ja, det var 6-7 år.
Ah, okay.
Från start alltså när det byggdes.
Ah. Vilket år var det man byggde Solna Centrum?
Det byggdes 62.
Okay.
Började man och det höll på. De byggde i 3 etapper så att det var väl inte klart från 64. 64, 65.
Nu har de ju byggt det här Mall of Scandinavia heter det.
Ja.
Jag har varit där. Det är enormt.
Ja, det är fantastiskt stort.
Helt enormt. Så du får be någon ta med dig dit någon dag så ska du få se. Det är riktigt häftigt alltså. För att se om man jämför, då kan du ju jämföra med Solna centrum.
Ja.
Hur det var då när det var färdigt 64-65.
Ja, just det.
Jättestort tack att jag fick komma hit och prata med dig, Göte.
Det var trevligt, det var synd att jag var lite hes.
Det är ingen fara.
Prata.
Ja, det är ingen som märker.
Ja, det
ha en fortsatt fantastiskt trevlig dag.
Ja, detsamma.
Tack.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.